Lektion 5, del 2. Och två frågor som kom på rasten. Nu ska vi se. Fredrik, vad var det du frågade? Ta om den här sista frågan.
Va? Det var om det här med hemskuggning. Jag hade lite uppresan över att man är sista tiden på skuttor. Men att du söker inte över argumenten.
Men då är alltså hur man använder basklassens konstruktorer, det är en annan sak. Det tror jag kan komma på någon fråga sen, senare här. Men överskuggning, för det du var inne på, då är alltså de här metoderna som har samma signatur, samma namn, samma argumentlista, samma returtyp. Men vad man måste göra, för det var ju där vi hade olika åsikter, eller jag har ju den åsikten vad det ska vara, det är att man måste, överskuggningen, den sker i att man skriver en ny kropp för den ärvande klassen. Nej, den ska ha, nej. När det gäller överskuggning så är parameterlista och namnet, det är identiskt. Men man skriver en ny kropp. Den gör en annan sak. Och vill man titta på det här, ett väldigt typexempel, då är det alltså lektion 2. För när ni kom till lektion 2, då tror jag ni var ganska oförberedda på att det fanns såna här otrevliga saker, kanske det tycker, här i världen. Men om ni nu vill repetera det här med överskuggning, och det är som det handlar om på fråga 5 här sen, finns det det med? Överskuggning.
Är du nervös med överskuggning?
Så finns ju det i lektion 2. Och vilket exempel är det jag tänker på där, naturligtvis? Kommer ni ihåg vad vi gjorde på lektion 2? Nej, det är inte lätt att göra. Men det är ju där när det finns alltså en... Vi kan ta och rita upp det som är litet... Vi glider över lite snyggt här på till fråga 5. För att det är exempel som kan vara nyttigt att titta på förutom... Jag hoppar först till Katjas frågor. För hon undrade då med gamla tentor. Men det var nu hur du skulle kunna skriva ut den.
Nej, jag undrade om den här tentan...
Ja, för du vet, den här tentan har jag lagt ut också i alltså... First class studentexpeditionen. Men dit har ni väl hittat? Ja, skönt. Ja, vad bra. För att då finns även just den här tentan finns där. Så det kan vara kanske, jag vet inte. Blir det regnigt nu på lördag så kan man ju skriva ut den här. Sitter man och kör den ytterligare en gång. Så sitter det nog. Men, i lektion 2 då. För då håller vi på att skoja med såna här roliga saker som... Vi hade en klass som hette figur, en abstrakt basklass. Och sen hade vi ju tre ärvande klasser. Vi hade rektangel. Vi hade cirkel. Och vi hade triangel. Det kommer ni ihåg, eller hur? Och om jag säger det så tror jag ni är med på det. Att, då kan man även titta på det här med varför ska man göra överskuggning. Och sen i dess förlängning de här ännu mer konstiga från Simbas hemland. Polymorfism. Mm. Vad är grekiska?
Ja, många kroppar.
Ja. Skulle vara redan drömmen om du fick den frågan, va? Men fick du dynamisk bindning, då fick du väl stopp i huvudet. Nej då. Men det är ju de två som hänger ihop här. För det har med den här överskuggningen att göra. Och då tänkte jag först illustrera med mitt lektionsexempel. Och sen ska någon av er komma fram och rita upp klassdiagram och såna saker för uppgift 5. Så vi ser att det hänger ihop här. I den här figur... Gör en aning om det här. För nu är det mycket lättare, för nu har ni gått en modelleringskurs. Då är ni med på att nu säger Janis attribut och operationer. Attributen står här uppe, operationerna här nere. Men vad betyder det här i Java-språk, attribut och operationer? Vad säger du? Vad säger vi då? Vad är operationer i Java?
Ja, det är lugnt.
Ja, och attributen är variabler. Om vi då tar en
abstrakt deklarerad metod som vi hade nu på den här första frågan. Abstract. Visa aria. Och då repeterar vi. Vad säger Annika? Om den har abstract, vad kan man säga om den metoden där uppe?
Nej, förlåt, det var ju statik det var specialist på.
Men du kan ju försöka på det här också. Hur blir den här metoden om den är abstrakt? Nej, och det går inte att anropa för att Olga... Den har ingen metodkropp, då är det ingenting att anropa. Men, då är frågan det vi var inne på tidigare. Då ska vi kolla med Fredrik då, som funderar på det här. För med överskuggning. Var ska den överskuggas och var ska alltså kropparna skrivas? Perfekt. Självklart. Och då är det att till exempel i cirkel här. Då har vi ju en int pi. Som är någonting på 3,14 och något ner här. Och då är det ju då att den här som här nere är public. Den var väl double om jag minns rätt. Returtypen. Vi ska inte hänga upp oss på det. Visa aria. Då ska ju den för cirkel. Då ska ju den alltså gå så att den är alltså pi. Gånger R2 eller pi gånger radie gånger radie. Men den visa aria som vi har här i triangel. Den ska ju vara så att den bara är. Ja, bredd och höjd genom 2. Är det för den? Här är det bredd genom gånger höjd. Men jag ska inte få röra på matematik. Så att, men det vi är överens om det är att det är det här som är de olika metodkropparna. Här har vi bara bredd och höjd. Och vi har alltså en. Det är det här som är alltså den dynamiska bindningen. Att sen, om jag alltså skulle stoppa in alla de här huller om buller, en massa rektanglar, cirklar och trianglar i en kö. Det kanske vi tar senare. För med stackar och köer. Men vi tar en kö nu, för kö är ju väldigt enkelt. Det är bara att vi stoppar in dem i en ordning och sen plockar vi ut dem.
Alltså, ta en fråga. Mm. För att du ska kunna ha dynamisk bindning så krävs det att du har deklarerat den med bostadshäftet.
Ja, visst. Och då är det även att då tvingar man på en implementation. Och det är så man löser den dynamiska bindningen. Exakt. Då finns den abstrakta. Och sen så skulle vi från den här kön, när vi hämtar ut från kön, hämta triangeln. Vi skulle kunna göra så att då kan vi hämta ut från den här kön alla figurer som ligger där. Så skulle vi kunna hämta ut dem så här som figur F. Lika med get first någonting. Skicka in det här. Och sen kör vi alltså F. Visa aria. Och inte bara det, utan att vi har en. Nu blir det lite full indentering här som det själv får mig. Men vi har en. Vi har en double aria. Eller double total aria. Eller totalt, den bara för att få plats. Så är det så att vi sätter det här i en loop egentligen. For någonting, det vi gick igenom tidigare. Så från den här kön så hämtar vi ut alla figurerna. Och de kan vara rektanglar, cirklar och trianglar. Vi hämtar ut som figur F, basklassen. För det är okej. Och sen så bara visa aria. Så lägger vi upp. Allt. Det är dynamisk bindning. Och polymorfismen här, den innebär att de har alltså olika kroppar i de olika klasserna. Det där brukar gå bra när jag står här framme och pratar. Då nickar ni så här, det låter ju klokt, så här ska vi göra det. Och då brukar ni väl, du garvar, men nu ska vi komma fram Johan. Nu ska ni göra fråga fram. Johan behöver hjälp också av någon annan. Mm?
Alltså själva grejen med det här är att alla är att visa aria, bara att de här gör olika grejer.
Ja, exakt.
Det är liksom kallade.
Men, ja, exakt. Alltså det är inte svårt. Men det är nödvändigt, därför att du håller med att det skulle bli väldigt konstigt om jag räknar ut arian på en cirkel enligt basen gånger höjden genom 2. Det är fel alltså. Inte konstigt, det är fel. Så att de ska kunna...
En annan följdfråga då?
Ja.
Om du utgår från superklassen figur, och ska vi hämta ut någon av alla pytlar, metoden som du direkt anger i figur också.
Mm.
Det är en metod som den går och hämtar från respektive klass också.
Ja, den, ja, exakt. Det här finns i språket. Så att, alltså, det här är på en senare fortsättningskurs som jag tror ni aldrig kommer få. Men det finns sådana kurser. När man går in och tittar på hur har man skrivit språket i Java. Men då är det att om jag hämtar ut en cirkel som en figur, så är det själva objektet i sig, nere i minnet, så finns det en liten identifierare som säger att jag är en cirkel. Så därför, använd den här varianten av vissa aria. Är det en triangel, då finns det en identifierare som säger jag är en glad liten triangel. Använd min vissa aria.
Men då måste det också betyda att du är tvungen att ha en abstrakt metod av det i slutklassen.
Ja.
Om du inte skulle ha det, skulle jag fortfarande...
Ja, du skulle kunna göra vanlig överskuggning och specialskriva. Och då skulle du kunna mer direkt, men att vill du ha den här versionen, att du ska kunna hämta ut dem i basklassens typ, då gör man den här konstruktionen med en abstrakt.
Mm. Alltså, du tror att du har allting.
Ja, annars har du vanlig överskuggning, vilket man också gör ibland. Man ser till att det finns en annan, och då använder du, om jag istället skulle alltså köra med en rektangel R, cirkel C och triangel T och inte blanda dem som figurer, då skulle jag kunna klara mig med vanlig överskuggning.
Jag skulle kunna klara dig på att du bara skrev
Ja, men då skulle man missa en del av poängerna, för att man kommer till vissa konstruktioner inom objektorientering när det här med dynamisk bindning verkligen är en tillgång. Och som det har varit tidigare år, men det kommer bli annorlunda i år, då har det varit så här att när ni har börjat P2, då har jag kommit tillbaka och haft en repetitionsföreläsning. Då har min övning som ni skulle ha gjort, det är egentligen att man övar på exakt det här. För det här tycker jag, här slutar verkligen P1. Det här är inte lätt. Utan här är det svåra på vad säger, baspaketet av objektorientering. Men i år så behöver ni inte vara oroliga, för att i år kommer Pierre göra om den här kursen. Så ni kommer få väldigt mycket repetition i Java i år. Och det är väl skönt, eller hur? Ja, jag tror att det är bra för er. Så att det kommer bli minst 3 repetitionsföreläsningar med en annan väldigt erfaren lärare som kommer gå igenom grundpaketet ytterligare en gång. Mm. Så är det planerat nu i alla fall. Om inte Olga ska ändra på det här.
Alltså jag vet att det bara är exempel. Det har ingenting med själva grejen att göra. Men kan tid verkligen vara in?
Ja.
Kan.
Ja visst. Nej förlåt. Jag är inte med decimaler. Nej. Där är vi helt överens, Olga. Vad tycker vi ska ha? En double va?
Mm.
Eller förlåt. Double. Och om vi går på de här, vad ska man kunna tänka sig mer att lägga på när pi har stora bokstäver? Om vi ska repetera fråga 1 här.
Final.
Ja, eller vi kan hålla oss med double, men att det är ordet final som gör det till en...
Konstant.
Bra.
Istället för final kan man inte bara deklarera man. Alltså anropa
man. Jo, man kan använda pi. Ja, att jag gör så här, det är lite grann att jag vill att vi ska träna på det här med konstanter. För man kommer till vissa program när man skriver egna konstanter. Men det är bra, Olga. Du får verkligen inte missa den här tentan, för nu har du kommit igång bra med programmeringen. Jag märker att nu är du riktigt alert och det kommer gå bra det här. Möjligtvis objektorienteringen. Vi tar Johan, Olga och så tar vi Katrin. Och så gör ni alltså fråga 5 här framme på tavlan tillsammans. Nej, men alltså det är lika hemskt för alla. För att ni har ju varit i de här grupperna. Ni körde ju igång med en rivstart. Det kom när jag såg er nere i puben här när ni skulle bygga ett helt system. Då gick det utmärkt. Jag tänkte inte gå och hämta starkare låter, utan det blir samma villkor som på tentan. Att ni ska...
Jag håller upp det här.
Ja, nu är det dags för övning 5 här.
Jag kan göra det första.
Och ni får gärna tänka högt. Det finns väl många som kan tänka sig att lägga sig i här också.
Nej, inte.
Men alltså, hur ska man tänka då i lösningsstrategi här?
Det kan inte jag med.
Men det där är väldigt bra, för att nu när Katrin börjar rita här, att försöka lösa hela uppgift 5 med bara text. Eller, jag har fått in alltså lösningar från de som är ganska vana programmerare. Att de har skrivit kod för hela den här uppgiften och allt är rätt. Det är bara gratulera, ge dem för poäng. Men de är, tycker jag, inte är normalfallet för studenter, utan ni som sitter här, de allra flesta, börja så här alltså och gör ett diagram. Och gör inte som att man då alltså försöker lösa alla, då, här spricker det verkligen om man försöker lösa alla 10 frågorna på ett A4. För då blir det här diagrammet så otroligt litet, så att ni ser inte vad som står här. Och om ni medvetet försöker göra så små klassdiagram så att inte jag kan läsa det, så får ni naturligtvis inte poäng för det. Utan en bättre tanke, det är att ni tar ett eget helt stort A4-blad och bara ritar upp klassdiagrammet på ett stort papper. Och så har ni det som en stödskiss för minnet när ni gör resten. Men jag tror att den här frågan kommer gå så mycket lättare nu när ni har analysmodelleringsklassen. Så att gör gärna de här. Vad säger du, Katrin?
Det där kunde jag måla.
Ja, om jag gör det här då. För då är du med. Vad är det som ska in i nedervåningen här? Ja, och så attributen där uppe. Så att nu när ni har haft en analysmodelleringskurs, då är det bara till att lägga på här. Men det finns ju en ytterligare specialisering, eller hur?
Men har man det på alla? Alltså beräkna.
Är det okej om jag gör så här och markerar arv?
Ja.
Det har ni gjort nu på, så gör ju Janis, eller hur?
Ja. Här.
Vilka 2 klasser till ska in här då?
Det är superklassat då. Va?
Men det ska till 2 klasser till om man ska få ut hela det här.
Ja, men det måste ju vara, vad heter det? Familjehus och villa.
Mm. Och vad ska de in då?
De är under bostadshus.
Ja. Så här tror jag personligen, ni får ju säga emot mig, men att den här grejen kunde kännas lite avig när ni skrev första tentan. Men nu efter analys- och modelleringskursen, då ska det här alltså kunna ge sig själv relativt snabbt. Eller vad säger du, blå polo, tror jag? Du ser lite undrande ut. Men visst har ni tränat en hel del på det här?
Ja.
Om Janis hade varit här, då hade han vänt på pilarna där. Tror ni inte det?
Jaha. Men alltså, beräkna yta, ska du ha det under alla då?
Ja, då kan jag tänka mig att det viktiga, det ni ska ha med här, det är ju beräkna yta. Då kan man väl tänka sig att lägg den som abstrakt i hus här, om vi ska beräkna yta på alla.
Och sen så ska man helt ta, gå in i här då, eller?
Det kan man diskutera, det kan man sätta på flera olika ställen. Börja med beräkna yta. Men gör nu som vi har gjort med figurerna. För att alltså en del att visa att man på ett plan har förstått det här med dynamisk bindning, så är det väl att sätta upp den som abstrakt i basklassen och överskugga den i alla klasser. Så kan man ju alltså även i texten skriva då att beskriva sen vad man har gjort. Men skriv en abstrakt beräkna yta där. Så ska jag ta en liten detalj som jag tänkte på. Hur ska man psykologiskt bete sig när man löser en tenta? Då kan man ju alltså reta upp sig väldigt mycket på lärarens konstiga beskrivningar, om han har fel. För då står det så här att flygtalsvärden för bredd och höjd. Och då har det många satt och retat sig på att om man ska räkna yta, då ska det vara bredd gånger längd på golvet. Men det kan ju faktiskt vara så att vi skriver det här programmet för en firma som säljer tapeter och håller på att tapetserar om. Och då kan det ju faktiskt vara bredd, det kan ju vara faktiskt väggarna. Och det är bara rådet att alltså, även om läraren skulle ha varit väldigt trött i huvudet och skrivit något konstigt. Så att det som står i frågan, köp det, utan gör det. Oavsett om de heter bredd eller höjd, eller också byt namn på dem, det är väl helt okej. Men det jag vill ha, det är ju det här att den här abstrakt beräkna yta, att den sen ska överskuggas i de ärvande klasserna. Och jag har tagit papper för, när du har ett där.
Men det är väl där du gör samma grej som du gjorde innan där.
Sen finns det så här enkla saker som det kan vi ta med
med Katrin på en gång här. Denna gemensamma basklass har en heltalsvariabel byggnadsår. Det är väl inte svårt?
Nej, jag sa det.
Ja, jag skriver in det på en gång. Det är väl inte mycket att fundera på. Och det här tror jag också. Den heter byggnadsår. Och att beräkna yta sen då ska alltså stå med att den ska ha, ja, och den finns i alla klasserna. Då har man kommit en bra bit på vägen. Sen är det väl två saker som jag har strykit under här som det var lite. Vi ska kolla med någon som är framme. Johan, nu kommer du inte undan längre.
Nej.
Då står det så här. Samtliga attribut, förutom det heltal husnummer som är gemensamt för samtliga ärvande klasser, ska deklareras som instansvariabler. Och då är frågan så här att om samtliga andra ska deklareras som instansvariabler, hur ska då husnummer deklareras?
Ja, absolut.
Nej, det verkar som att det är fler som hade problem med det. Förstår ni vad jag är ute efter i frågan? För det står här. Tysta ett tag. För det här, det är bara att om det kommer en liknande fråga så kan ni svara på det här. Vad ni hänger med nu. Samtliga attribut, förutom det heltal husnummer som är gemensamt för samtliga ärvande klasser, ska deklareras som instansvariabler. Men det som är utom, hur ska man då deklarera husnummer? Ja, en person viskar rätt. Och du ser ut som du har kommit på det. Har gjort det. Vad ska det stå namnet för husnummer?
Statik.
Ja, visst. Mm. Så det är en sak att det ska stå statik framför husnummer. Det här hade många problem med. Och det här är ju akut poäng. Sen kan vi diskutera att om vi ska sätta in det som gemensamt eller om vi ska ha det i alla klasserna. Det är okej, men jag kan tänka mig olika. Det finns flera modeller som är mer eller mindre bra. Men då ska det stå statik husnummer. För att nästa grej som många alltså glömde på den här frågan. Det är ju alltså att då står det, de attribut som en konstruktor alltid ska sätta värden för är förutom husnummer och antal våningar även de flyttalsvärden, bredd och höjd som ska ligga till grund för hur ytan beräknas i de olika klasserna. Och då får man väl skriva en konstruktor. Eller också får man ju, ja. Men. Då, hur ska man göra med husnummer i konstruktorerna? Jag tänkte bara ta för det är säkert det absolut svåraste. Men om det är statik. Om alla biografer har ett gemensamt husnummer som är statik. Hur ska man göra då i, här har vi konstruktorn, public biograf. Olga har inte hjälpt till sådär jättemycket hittills, eller hur? Hur ska vi göra med husnummer här nu då?
Vad är det som skulle överskuggas?
Nej. För att om alla instanser när det är statik, om de har en gemensam, alla objekt vi skapar har en gemensam. Om jag skulle sätta det här i biograf till 14, då betyder det att alla...
Det är inte husnummer är lika med husnummer.
Ja, man tilldelar det sen, det är jättebra. Men hur kan man själva uppräkningen ske i konstruktorn? Om vi säger så här att vi har skapat 32 biografer, så räknaren står på, husnummer är nu 32. Vi skapar den 33 biografen. Hur gör jag med husnummer? Berätta nu, Olga. Ja, visst.
Va?
Ja, hon säger det. Säg högt nu.
Att man plussar.
Ja, visst. Plus, plus. Då räknar man ju upp det. Men precis som Olga säger, en riktigt korrekt lösning, då ska man ju ha alltså den biografens egna nummer. Då lägger man över husnummer. Så börjar man närma sig fullt poäng. Sen är det inte så mycket mer, så att jag vill avdramatisera. De här 9 poängen är ganska lättarbetade ändå alltså. Men att det verkar som att en del av er på tentan fick lite stress inför den här, att frågan känns så stor. Men att bryta ner den här på det sättet att rita först upp den här skissen. För jag menar, får man bara korrekt, Skulle man glömt dem där, då får man naturligtvis avdrag. Men får man till en någorlunda rätt skiss. Och sen så var det förvånansvärt många som missade det här med att man skulle ha en abstrakt metod som skulle överskuggas. Men du var väl inte helt fel ute på tentan? Det var inte Ilma heller, eller hur?
Nej, alltså på den här så...
Ja. Det var nästan din starkaste. Nej, vad är det? Nej. Nej, men alltså jag menar, det var ingen katastrof här. Men jag tror att om ni bara går igenom det här en gång till och lägger till lite ytterligare saker så kommer tentan gå bra. Jag tror att det här är också en sak som är väldigt bra om man gör... Gör ni så när ni läser på? Jag är liksom lite nyfiken. Sätt er ner tillsammans och går igenom tentor. Då tänkte jag bara, prova det. Alltså en dag av sitt liv. Även om man inte... Det kanske är mycket grupparbeten för övrigt för er nu. Men prova och liksom läs tillsammans och kolla. Vad tycker era kompisar?
Mm.
Eller man kan även tänka sig att man skulle kunna ha den här uppe eller på varje. Men det viktiga är att den ska statiskt deklareras. Det är det som är därför är en räknare, att den ska upp, räknas upp i konstruktorn. Hörrni, jag måste gå vidare, för jag hade tänkt, först hade jag en jätte optimistisk tidplan och blir klar till klockan 3. Men jag vet inte, vad säger ni? Är ni, om jag kör på och går igenom alla frågor, det är kanske lite intressant ändå.
Ja.
Och då får jag måste vara klar till klockan 4. Men vi ska gå vidare. Men självklart att här är det ju att, nu går jag igenom det här relativt snabbt och visar principerna. Men på en tenta, så jag tycker att en del av er här sprang ju hem lite väl snabbt från tentan också. Om jag ska säga vad jag tycker. För att ett gammalt klassiskt tips, det kan ju vara då att om man sitter där med, som Ilma hade, lite bra svar. Och så måste du ha misstänkt att alla svaren var inte riktigt rätt.
Ja.
Men du kanske gjorde så. Gick du igenom frågorna en gång till?
Ja.
Och ändå gick... Nej.
Ja, men om jag inte kan något
nu. Nej. Det var olika anledningar här. För en del av er så var det helt enkelt den väldigt enkla anledningen att ni hade läst på för lite. Jag säger inte att det var det för dig, men för en del var det det. Och sen så var det en del för jag som blev lite stressad av tentasituationen också. Man tyckte, ska jag verkligen behöva svara på så mycket frågor på en gång? Och ska jag behöva sitta instängd och sitta folk och vakta med? Men så är det ju alltså. För att det har snarast blivit hårdare senare år. För att det är ganska mycket problem med fusk. Så man kollar ganska noga. Mer noggrant nu än för 10 år sedan. Nej, vad säger ni? Sen efter det här, för nu var det några jobbiga frågor, jag håller med om det. Nu ska vi se, nu heter du inte Marcus, men du är grotta, vad heter du?
Patrik.
Fråga 6 där. Känns inte den ganska lätt nu? För att det är egentligen bara ett ord man ska förklara, men man ska lägga till lite mer. Men det här är för alla. Känner ni inte till selektion? Så är det väl, då får man väl läsa på det här. Men vad säger du, Patrik? Selektion, vad betyder det? Alltså Martin, förlåt.
Det innebär att det är ett och flera alternativ som ska väljas.
Visst. Ja, det var så bra, så säger du en gång till, men lite högre bara.
Det innebär att det är ett och flera alternativ som ska väljas.
Att när koden väljer väg, vi har vår kod här, och sen kan det hända olika saker, så skulle man kunna skissa det sådär på ett lite fånigt sätt. Men, när vi går över, för det där är ju första, det där skulle man få, vad ger frågan, det är 4 poäng. Man kanske får 1,5 poäng, eller 2, beroende på precis man uttrycker sig där, om man svarar det. Men sen så kommer ju konstruktionerna här. Och vilka är konstruktionerna i Java för selektion, Lukas? Är det så? Vad, för att få koden att välja olika saker. Hur skriver man det i Java? Vad finns det för grejer för? Om du sätter upp ett villkor och sen ska koden gå till olika håll.
Nej, jag vet inte.
Ja, det är den ena. Och den kunde ganska många, men sen så var det många som glömde bort den andra här. Ja, visst. För att if else, den hör ihop, så det är liksom en gemensam konstruktion. Så att if och else är bara en del. För att få den fjärde poängen så, nu hörde jag rätt, säg högre än så sa.
Switch.
Ja, switch. Och sen kan man väl alltså berätta lite grann om if else, att om man har ett villkor, är det sant så utförs if-delen. Om inte så går man till else. Och i en switch-sats, då räknar man ju upp, vad är det man har i en switch-sats som gör att det blir en switch-sats? Nästan. Tre gissningar?
Why?
Nej, du, vad sa du egentligen? Kanske jag inte rättade fel. Nej, det är inte catch, men det är bra när de två första bokstäverna är rätt.
Okay.
Ja visst. Ta lärdom av Olga nu. Sätter och programmerar några dagar. Det ger tjusen. Man har många case. Sen kan man ha en del på. Alltså jag är inte jättestora krav på att ni ska exakt kunna spesa hur de ser ut. Men ni ska verkligen veta att selektion betyder att val i koden. Och att konstruktionerna heter if, else och switch. Sen har man ju 4 poäng. Och då börjar den här härliga G-gränsen närma sig. Sen är det några svettiga frågor kvar på slutet om man vill upp på VG. Men alltså det är väl, om man rent generellt svarar på det här, så är det, det är väl inte jättelätt, det är inte jättelätt att få VG på den här tentan. Men G ska ni kunna få till alla av er som sitter här idag. Möjligtvis är det lite undantag för dig där. Men du kommer väl inte hit och hälsa på antingen när vi är framme. Men jag tänkte inte orda så mycket mer om den här selektion. Kanske säga att det här andra ordet. Jag vet inte om det är värre. Om jag skriver iteration då, Annika, vad säger du då? Ja. Det blir jättebra. Koden upprepas. Och konstruktioner för iteration då? Vilka är de?
Räkna med 6.
Nej, den här frågan finns inte. Jag bara kollar så att ni... Ja. När du frågar det så märker jag att du är vaken. Du har inte sagt så mycket. Berätta då. Vilka finns det för selektion? Eller för iteration? När man upprepar. Ja, nu sa någon rätt där. Ahmed.
For, why?
Du sa ju det också.
Ja, vad heter den sista då?
If.
Nej! Då får man snarast avdrag. Ni måste hålla isär de här. Det är dit jag vill komma.
Bra simpelt att du är här och svarar fel. Då blir det kommer mycket mer pedagogiskt än du med. För att if else, den är med här. Ja, jag undrar om det, jag ska inte säga att det var du, men det var då många som blandade ihop det. Det är därför jag tar upp den här grejen på tentan. Att man skulle...
Jag gjorde det.
Ja, att du gjorde det. Ja. Ja. Och det är därför du inte fick full poäng. Därför att if else och switch, det har med selektion att göra. Här på iterationsdelen, då är det for, while och...
Ja, visst. Bra, Edgar. Du säger väl Skansholm på göteborgska någonting som är ungefär som dosatsen, och det vore helt okej också. Det köper vi. Men inte något if else switch. Om jag frågar efter att programmera iterativt och utveckla system iterativt, vad är jag ute efter då? Annika? Ja visst, jättebra. Du är som Eiffeltornet, bygg en våning i taget. Lägg på en liten bit. För att, hur går det då som i era grupparbeten när man gör för mycket på en gång? Då blir det fel. Ja, och istället för att riva hela Kista Science Tower. Där ser ni verkligen hur de bygger en våning i taget. Har det inte gått sakta med Kista Science Tower? Det skulle bli Skandinaviens högsta byggnad, tar vi på. Men jag antar att det är penningbrist där.
Nej, men det är precis som Annika säger, man upprepar, man lägger på en liten bit i taget. Och så testar man mellan varje pålägg. Som när ni programmerar att till exempel uppgift 4 när ni bygger den, som om några av er har den kvar. Det är på spelet. Testa en lite en eller två kodrader i taget, rätta felet, gå vidare. Och iteration är upprepning där också. Och med det så börjar väl jag upprepa mig lite grann här också. Men vi ska gå vidare till fråga 7. Och då är det ju egentligen så här. Här får man ju en belöning om man har gjort labbarna. Och där har ju inte Olga kommit fram till 4:an än, eller hur? Men om du gör 4:an innan tentan. Det kan ju vara ett bra tips att om ni har en 4, uppgift 4 kvar. Så är det ju inte förgäves. Om ni sitter i valet och tänker så här. Ska jag göra det här eller ska jag plugga bara? Så är det ju så att gör man labbarna så får man ju igen lite grann. Till exempel de frågor som kommer nu, fråga 7 och fråga 8. Där har man ju jättemycket hjälp om man har gjort labbarna. Så att nu ska jag säga, heter du Peter eller heter du något annat?
Robert.
Robert. Om du tar fråga 7 här.
Ska läsa den?
Ja, du kan börja med att läsa den. Det kan vara bra.
Beskriv vilka likheter och skillnader som finns mellan de abstrakta datatyperna stack och kö. Hur är dessa ADT kopplade till algoritmerna LIFO och FIFO?
Ja, man går vidare till grannen. Hur hänger de ihop här då? Det var rätt. Det var många som svarade rätt. Men det var inte klart för alla. Och då kan man ju egentligen börja så här kan vi börja förresten. Att om vi tar och reder ut de här. För att nu står de bara så. Men att man kan ju börja med, om man vill ha full poäng på den här frågan, så ta och förklara de här. Vad betyder de då? Vad betyder FIFO? Edgar? Ja visst. Och vad säger du då, Edgar? Om man får det klart för sig, kan man, är det lätt att koppla ihop det då?
Ja.
Ja. Och då är det ju naturligtvis... Vi kan ta den här på en gång för att vad jag står L för naturligtvis. Det är dig. Ja. Och sen då, om vi går tillbaka till Edgar, då är det väl inte så svårt att koppla ihop de här. Vart ska strecket från FIFO?
Ja.
Ja visst. Och sen lite grann i den allmänna beskrivningen att båda är ju alltså datasamlingar där man kan lagra data. Så att de är ju lika varandra på det sättet. Båda är de här abstrakta datatyperna. Så det är en samling data som man kan utföra operationer på. Så att man kan samla data, det gör man i båda. Men det är alltså operationerna som skiljer. Och de är sina raka, varandras raka motsatser. FIFO och LIFO. En sån fråga, det ska ni kunna, tycker jag.
Jag har ju
skrivit
så. Ja,
jag
fick inte rätt på den. Annars hade jag fått godkänt på den.
Vad sa du?
Nej, men jag fick inte rätt
för
det här svaret.
Nej, inte jag heller.
Alltså, man ska utveckla lite grann mer. Men vi kan, jag kan titta på era, om ni har tentorna med, kan vi titta på svaren. Men att alltså för alla 6 poängen då är det ju så att man
6
ska det vara.
Ja, 6. Ja, jag
har
på 4 här.
Ja.
Och jag har
förklarat
det.
Det är
samma
här.
Ja, men alltså på
tentan
var det väl 4 på den här så.
Nej, det var
6. Nej, det var 6. Men att det finns många det. Efter lektionen kan vi titta på några så här frågor. Men det finns alltså, när jag har gjort poängavdrag, det är ofta att ni alltså har glidit in, att det finns någonting som avviker. Och att det är en aning, en kortfattad beskrivning. Men att om man, alltså funktionaliteten så är det att, om man går, beskriver här hur kö skiljer sig från stack. Så att man istället för att bara dra streck mellan de här, det får man inte full poäng för. Att man då visar att en kö. Ja, men lyssna då, istället för att...
Jag förstår
skillnader det
finns. Mm. Det. Likheterna är att båda är datasamlingar, att man kan lagra data. Och sen är det många som har kommit in på helt egna definitioner hur data ska lagras. Och sen att det är så här svar om att man beskriver att det i Java implementeras med en vektor och sånt. Det är snarare sånt, det drar jag av för att abstrakta datatyperna, det är generella datatyper, att man kan samla data, det ska vara generellt. Och sen när man går och exemplifierar hur de här fungerar och vad som skiljer dem. Att en kö fungerar som en kö i vanliga livet, att man alltså tar i den turordning, att i den ordning man stoppar in, det som man alltså stoppar in först, det hämtar man ut först. Och sen är det ju väl inte helt fel att rita upp de här som figurer för att bevisa, för att ibland när det är avdrag som man kanske har fått 4 eller 5 istället för 6 poäng, så är formuleringen rätt luddigt skriven. Men då är det ju ett enkelt sätt att undvika tvetydigheter i hur det ska tolkas. Det är ju att rita upp den här som en tallrikshållare, hur du stoppar i tallrikarna, ändra det. Eller också kan du stoppa dem som, rita dem som lagringsplatser och visa då med en skiss att om man lägger in dem i den här ordningen A, B, C, D, så är det så att den D som man stoppar in sist när det handlar om en stack, och att om man alltså kör push på den här så att man lägger in sist, och sen så är det att man plockar ut med pop, så visar man ju mer än att man bara drar ihop, att bara dra ett streck från den här till stack, det ger jag inte full poäng för. Men om man visar så, och sen så om man då till exempel, vi tar kön här bredvid, så vi har alltså A, B, C, D, så att du alltså visar en ordning så att du stoppar in de här i bokstavsordning i en kö, och då är det sen att när du hämtar ut, då hämtar du ut det första A det du har stoppat in först. Då ger man ju ner, då ger man en beskrivning att man har förstått hur det hela fungerar, så att man beskriver datastrukturerna. För att bara koppla, det är några väldigt korta svar som har fått, som absolut inte får full poäng, och det är ju att de allra kortaste svaren, och det här tycker jag är lite gymnasiesvar, då har man bara skrivit FIFO och LIFO, och det där är ju inte att förklara att man, för varför kan man inte ge full poäng för sånt här, Lukas? Exakt, då är ju 50% chans att man får rätt på rena chansningar. Så att bara hopkoppling är inte, utan den här skissen plus att man i ord beskriver att en kö är precis som en kö när man står på en bank eller ett systembolag i verkligheten, att man får stå där och vänta på sin ordning, och att den som kommer först, den expederas först, medan en stack, att man visar då att man kan stoppa in data i strukturen, och det data som stoppas in sist, det hämtas ut först, att det är det som är skillnaden. Men vi kan titta på några enstaka svar om jag har tentorna med sen efter. Men jag drar inte av poäng bara för att jag är på dåligt humör, utan det finns en motivering när jag plockar bort mig. Vad säger ni om nästa? Är det den allra enklaste frågan? Eller också så var ni med bra på den lektionen, för det är många som har svarat rätt på. Jag ska... Edgar, har du tentan framför dig? Nej. Vad är det? Bredvid dig då?
Min, alltså jag har inte svarat frågorna, men jag har svarat.
Ja, nej, men någon som har frågorna. Ja, eller Micke där nere, du har frågorna.
Får gått att berätta lite om vad som finns i paketen JavaScript och AVT. Vilka likheter finns mellan paketen som har skiljer?
Ja, om Charlotte börjar berätta om AVT då.
Det är samma där, skillnader och likheter, men det är ofta sådana frågor är ganska vanliga på tentor. Och om man väldigt enkelt besvarar, Charlotte, vad är det som är likheten? Vad finns i bägge paketen? Ja, det kanske inte är exakt. Om man ska vara lite mer exakt. Men du får nog lite poäng. Men det är sådär typiskt som man tycker. Då skulle du kunna tycka att du ska få fullt rätt för det. Men okej. Okay. Då ser man. Det är snarast åt det snälla hållet där.
Jag
har fortsatt
mer.
Ja. För att vad är ett mer exakt svar än grafiska gränssnitt? Ja, grafiska komponenter, layoutmodeller och händelsehantering, om man ska vara exakt. Ja, vi kan ta, vad är gemensamt? Vi ritar dem så här, som när man, den förhatliga mängdläran. Som man faktiskt upptäcker här på DSV, man har lite...
Grafiska komponenter?
Inte grepp, då är det som
fel. Här har vi svingvärden.
Hur skulle jag då?
Och här har vi T-världen. Mycket är väldigt gemensamt som är här, det som är i mitten här. Då är det ju nämligen, hade jag inte en blåsvart penna också som skulle kunna passa alldeles? Ja, visst. För det också. Säg, Katrin.
Ja,
det
första.
Ja. Du har hängt med från början i Java. Det skulle man kanske kunna få en liten belöning för. Men om vi börjar med likheten, det viktiga här. Att det är alltså grafiska komponenter.
Jag har bara lagt av.
Sen var det någon som sa layoutmodeller. Och det finns det ju i båda. Jag kommer då. Och sen så sa jag, när någon sa nu gick det snabbt, då sa jag händelsehantering. Det går ju väldigt snabbt om man använder det. Sen kan man ju alltså, det finns klasser för att hantera bilder. Man kan ju bygga på där. Men alltså får man med de här viktiga, självklart. Sen att Java, AVT har varit med från början. Sving är en man kan tänka sig uppgradering, uppdatering, modernisering. Ja, jag köper det mesta där. Om man ska beskriva en mer generell skillnad här, vad är det egentligen som är, Ilma?
AVT kan jag använda själv. Också,
ja, på sätt och vis. Om vi går vidare så kan man tänka sig det är till viss del sant. Det är mer så här, ja, det som skulle ge poäng där, det är om du säger att även om man använder moderna nya svingkomponenter så använder man AVTs händelsehantering och layoutmodeller till det. Men sen också, Olga. Det är alldeles utmärkt. Det är så man kan exemplifiera det. Så att har man alltså här från AVT en label. Så blir det till en J.
Vad är
skillnaden då? Jo, Olga berättade det för dig medan jag skriver. Ja, alltså det är precis så lika som det låter.
Alltså label kommer från AVT.
Ja, men när det är J-label, då ska det bara plinga till, då vet man att det är sving. För att vad heter den gemensamma baskomponenten för de här?
Java.
Nu ska vi se, vem sa någonting? Och det hette det du sa?
Java.
Ja, alltså det kan man tänka, men när du har Java, vilken sida av ska jag gå till då?
Sving.
Ja. Här är det Java. Javax.sving. Men här är det alltså AVT. Eller förlåt, Det blir ingen vanlig religionskant här. Så ska det ju vara...
Java som är liksom...
AVT.
Mm.
Men, de här två, när jag menar att vilken gemensam basklass är vi de för? Någonstans är det alla... För det är en sån här vanlig tentafråga också. Eller ibland är det bra att veta. Vad heter den klass som är gemensam för alla? Vi tar mycket här. Först finns det en som ligger i botten för allting. Och den heter...
Objekt.
Ja visst, jättebra. Det har egentligen inte med frågan att göra. Men det finns en objekt. Men det som har med frågan att göra, det som vi var på väg att svara innan jag avbröt dig. Vad heter de basklasserna för de här två paketen?
Komponent.
Komponent är för vilken? Ja, visst, ja, exakt, just. Vi kan rita ut den här, så att komponen. Och sen så, om man ska gå vidare till sving, vart ärver, vad är det som ärver i sin tur av komponent? Ja. Och då har man ju det här att uppdelningen finns sen, mellan J-label, label, J-button, button.
Men det är ingen skillnad på dem, alltså det funkar ju på samma grej.
Jo, sen kommer skillnaden.
Ja, det är det du vet.
Ja, och den har Olga att fundera på.
Jag vet inte, men vi har som att swing ärver av ABT.
Ja, men det har Micke sagt egentligen. Så att vi ska kolla vad Edgar säger.
Ja, det är en tungvikt.
Ja, och vilka är vilka av tungvikt och lättviktskomponenter?
Ja, ABT är tungvikt.
Ja. Och Micke, vad betyder det här med tungvikt då?
Att
använda
systemet
operativt
system för
att
rita ut
det grafiska. Ja, visst. Bra. Säg det där igen och så lyssnar ni på vad Micke säger, för det är helt rätt det han säger. Så ska vi fundera på varför det är rätt. Och så ta det igen, lite högre.
AVT använder systemet, eller operativt systemet, till att när vi ska rita ut det grafiska.
Och vad innebär det i praktiken då? Vad blir skillnaden? Om man ritar ut en knapp, Johan. Om det är en AVT. Hur blir det om...
Det är som operativsystemets egna menyutbyggnad.
Visst. I Windows ser det ut som en Windows-knapp. På en Mac ser det ut som en Macintosh-knapp. I Linux ser det ut som en Motive eller något. Så är det så att... Om man går över istället till swing.
Det sa jag väl i början, grafiska komponenter.
Ja, grafiska komponenter är fortfarande. Men att de ser ut som operativsystemet. Med ett annat ord så är det att här på AVT-sidan så är det plattformsberoende. Ja. Och här är det plattformsoberoende. Och här kan man ju få de fyra poängen även om man inte har med allt här. Men att på något sätt... Det som jag tror att gör den här frågan ändå lätt att besvara, det är att det finns ganska mycket fakta att ösa av när det gäller swing och AVT. Och det behandlas grundligt i kursboken. Vad säger ni? Alltså, en del börjar skruva på sig. Ska vi ta en jättekort rast?
Nej.
Eller ska vi ta allt i ett pass?
Nej.
För det är egentligen bara två frågor kvar.
Jag måste
gå. Ja, precis. Du tror det är GR redan nu?
Jag hoppas det.
Tack Peter. Vi ska tacka igen att komma hit och skriva bra på tentan.
Så
vi passar
med.
Ja, samma. Ja, Shabba, vad är det här vi snackade om nian här med grid layout? Var inte du som, vad skulle man kunna tänka sig att man gör här? Om man i slutet mot en tenta ska bara känna att man är lite trött i huvudet och kanske svårt att formulera exakt. Vad är nu, vad skulle man kunna göra för att förenkla den här? Eller har du, kan du läsa upp fråga 9? Har du den framför dig? Eller du som har, Robert har tentan. Läs upp fråga 9 här.
Skriv principen för att använda java.avt.grid layout.
Och då rör sig man. Om man tycker att, hur ska jag säga det här med ord? Vad kan man göra annars då? På fråga 9. Ta den igen, Robert.
Beskriv principen för att använda java.avt.grid layout.
Det är precis som nu. Och säga att man har hållit på ganska länge med tentan. Man börjar bli lite trött i huvudet. Hur kan man lösa den här uppgiften? Det finns ju, man kan ju hjälpa till och liksom... Ja, visst. Och det är självklart får man inte full poäng för det här. Men det kan ju vara en väldigt bra utgångspunkt för det framtida resonemanget. Ja.
Att det är lite mer avancerat än vanligt, vad heter det? Vårt layout.
Ja, eller om man utgår från flow layout som den allra simplaste så är det ju...
Ja, är både layout kolumner?
Ja, för ska vi jämföra med både layout? För att det var förvånansvärt många som alltså blandade ihop de här på tentan. För att om jag ska rita en skiss för både layout. Då ska vi se, vad säger du? På både layout. Ja, hur ska det gå för dig på tentan?
Jag vet.
Vad säger du då?
Det är norr sida.
Ja, alltså det är viktigt att ha de här. Självklart. Och väderstrecken kan ni väl? Jag har inte sett någon som har skrivit fel än. Men det är ju alltså norr, uppåt där tomten bor.
Vad heter kolumner då?
Vi ska ta det alldeles strax. Vi bara jämför de här. För det här är ju, kolla vem det är. Naturligtvis. Vad heter den här modellen? Jag ska kolla att du var vaken och sa
det.
Det
är borderlayout.
Ja visst. Så att om vi här har borderlayout.
Så har vi gridlayout.
Och här kan man ju beskriva det då med alltså... Ja, och sen har man center här i mitten också. Men alltså, jag får varje år in ett antal riktigt bra svar som på väldigt bra språk beskriver den här skillnaden. Men jag tycker, om jag själv skulle sitta där och svara på frågan, jag skulle börja med att rita upp den här skissen. Eller den. Men sen skulle jag precis som Shavan sa där, jag ska förklara mig att det finns alltså rader och kolumner. Att det bygger upp ett rutnät, det ser man i och för sig, men utgå från att läraren är en idiot, så var det övertydlig. Och sen så kanske säga att den ger att alla komponenterna blir lika stora här och att det kan bli lite fyrkantigt intryck. Och... Men alltså principen är med rader och kolumner och att man beskriver den här principen. De som har gått helt fel, de har ju börjat beskriva border layout eller också flow layout. Och egentligen, alltså förklarat fel layoutmodell. Och då får man självklart inga poäng. Vi kanske ska ta den sista.
Mm?
Ja. På sätt och vis. Men alltså, hur gör man i en... Nu har jag väl inte så ofta sådana frågor. Men om man ska lägga ut fler komponenter i en border layout, hur gör man naturligtvis, Fredrik?
Lägger en ny border layout i något
av... Ja, i vilken som helst av de här. Till exempel, ett sak som illustrerar här, det är att en sån här grid layout, utmönstret med rader och kolumner, den är ju tillåten att lägga in i vilken som helst av de här. Man skulle även kunna tänka sig här att den här border layout, man gör en ny en panel eller J-panel, så sätter man border layout på den och sen så lägger man in den i den rutan eller den rutan. Eller också gör man tvärtom. Man tar en panel, sätter grid layout på den och lägger in den center i border layout som man kombinerar. Och då är det ju bra om man har med sig från tentan så att man vet vad gör respektive layout. Men jag misstänker här på slutet att fråga 10 känns mycket jobbigare än fråga 9. Är det inte så? Och då kommer man ju på, fram till en annan sak som det var någon som diskuterade. Och så är det ju naturligtvis att man behöver ju inte besvara frågorna i ordning. Man är inte ouppfostrad för att man byter, eller oartig om man byter ordning på frågorna. Men jag brukar inte ge så mycket råd, för det kan vara lite individuellt att en del vill ta de svåra frågorna först när man är fräsch i hjärnan, om man är det. Eller också så kan man tänka sig att man gör så att man tar alla lätta frågor först och river av dem snabbt. Och sen när man är klar, då sitter man och räknar. Oj, jag har visst fått 24 poäng redan. Nu tar vi de här jobbiga. Och då handlar det om att sitta och få ihop de ytterligare poäng. Men ett generellt svar är att det är ju inget,
inte på bladen heller, utan det är bara att ni skriver vilken fråga ni svarar på, så kan ju bladen numreras i olika ordning. Men i tian här, jag tycker det finns en ganska tydlig, alltså, ledtråd.
Genom att jag börjar skriva upp koden här, så kan ju någon ta och läsa den här uppgiften. Annika, har du pappret framför dig? Har Lukas pappret framför sig? Förlåt? Jaha, okej. Kristoffer, har du? Jag har inte många. Ja, vi får ta Micke igen, för han har onekligen pappret där. Och så läser du lika högt som förra gången, så att vi hör allihopa. Så ska jag börja skriva upp koden.
Vad gör metoden här nedanför, och vad är ditt förslag till ett mer beskrivande metodnamn från fråga 10a? Vad skrivs ut och vad tycker du skulle vara ett mer användarvänligt utskrift på platsen när det nu bara står fråga 10b?
Ja, det är väl en kul fråga att få så här mot slutet på stämpa, tycker ni inte? Sen tycker jag väl att det finns en, är det någon som upplever att det finns en ledtråd i koden här?
Ja.
Men det var skönt, för att det var väldigt få som nappar på, men var är ledtråden? Vem var det som svarade? Fredrik?
Jag kommer inte ihåg vad det var nu, för att jag tänkte på det när jag satt.
Ja. Är det någon av er som ser frågan nu, som ser vad det finns för ledtråd? Jag kan skriva upp här, så kan ni ropa till när ni ser att det finns en ledtråd.
Alltså man kan ändra fråga 10a till ett annat namn bara.
Men ja, det får man ju poäng för om man får till ett bra namn där.
Alltså men, vad täckte man i slutet position? I alla fall för metodnamnet.
Det är inte riktigt det jag tänker på. Men annars kan man ju ta den på kodförståelse. Det är det som har svarat. De läser koden direkt alltså, och bara skriver vad det gör. Men det är alltså olika. Att det är inte självklart att man ska se allt det här på en gång. Och då får man sätta sig och traggla igenom. Och det är likadant här, att man alltså, vad kan man göra som hjälp om man tycker att den här frågan är svår och man fastnar?
I en tabell och gå igenom vad man gör.
Ja, det kan man göra. Och vad skulle man kunna hitta på, vad kan man sätta upp för annat stöd egentligen?
Nu håller jag på att skriva på tavlan igen.
Fråga 10b som du vill ändra till alltså en annan fråga. Liksom. Var inte det som var enkla?
Nej, det gäller att förstå koden för vad man ska skriva här.
Men det står ju där i sista raden. Det står ju på position plus max. måste ju frågan bli liksom.
Ja, men alltså egentligen huvudfrågan, om man ska ta en grundförståelse här, vad det gäller att knäcka, det är ju vad är det som finns på positionen? Att det finns ett tal på positionen, ett heltal, det är ju inte värt så mycket, för att om man ser att man skickar in en int array, det är ju heltal på alla positioner, så att, att det finns ett heltal på positionen, det är en del av er som man vill ha haft mer poäng för, det är inte värt speciellt mycket. Utan man måste ju veta vilket tal är det som finns på positionen. Och här när jag kommer ner till array med indexeringen max, vad det är som skrivs ut då. Men om man gör det här, man kan alltså skriva upp vad han sa här, att man kan stega sig igenom och skriva upp värdena. Men man skulle även kunna göra en annan sak om man skulle vilja exemplifiera det här. Det här är ju sista uppgiften på en tenta, så att lite grann ligger den här som en lite svårare uppgift, därför att här är ju lite grann som ska ge skillnaden mellan G och VG. Att de som sätter alla poängen här, de kan ju ta ett stort kliv emot VG om man är ute efter det betyget. Men en grej bara, det allmänna rådet, för att om man då mot slutet på en tenta är lite trött och tänker så här, det här verkar jobbigt och hur ska jag lösa det här? Det är mänskligt att känna så. Så verkar som att en del bara har tagit och lagt undan hela, inget svar alls. För att nu skrev jag, så jag lyssnar inte. Löste du ända ner, Micke, efter koden också, de sista raderna?
Nej.
Ta och gör det, för att det är en ganska bra illustration att vid tentatillfället så verkar det vara ett ganska bra gäng av er som inte läste klart. För att vad står, ta de två sista raderna, Micke.
För full poäng så ska du även förklara for-loopens uppbyggnad samt beskriva vad som i Java åsyftas med begreppet spänt-array.
Ja, och då kan man ju alltså, då måste man ju tänka så här listigt om man sitter där, att det var bra jobbig kod, jag vet inte om man kan tyda den här, men svara då på for-loopens uppbyggnad och begreppet fältarray, för då får ni ju självklart poäng för det. Och då Simbas, vad är en fältarray? Vad är ett fält eller en array? Hur formulerar man det i ord? Eller vad säger du? Vad det nu heter? Ja, vi kan ta Rickard.
Ja.
Nej, det är det inte. Utan det är en datasamling. Och det är alltså en, det är en samling data av samma typ. Man samlar samma typ av data. Och då åter en gång så är det ju att om man börjar rita en figur så kan man väl rita ut arrayen. Och det som är, som ger poäng här om man ska beskriva array fullt ut, så är det ju alltså indexeringen 0, 1, 2. Att arrayen är indexerad. Och en sak som, det var några, ska säga bra svar, men väldigt kreativa svar på den här frågan. Då hade de löst det här genom att den här int array, att de hade skapat en egen array och sen fyllt den med fiktiva värden. Man kan hitta på att det står till exempel 14, 8, 9, 21, 7, 32, 18 och 4. Och då
det
kan man...
Är en array?
Ja, en array av heltal. Och det är ju, finns ju inga angivelser på här hur arrayen ska se ut. Man kan ju svara helt rätt på frågan utan att bygga en sån här array. Men vill man förklara begreppet fält och array så kan man ju göra så här. Och vill man förklara for-loopen, då kan man ju göra som vi var inne på tidigare här innan vi hade rast. For-loopen, att den består av initiering, villkor, uppräkning. Och sen beskriva då att for-loopen körs mellan målsvingarna så länge som villkoret är sant. Och en gång per varv så sker en uppräkning. Det där har vi kört en gång, så får loopen lämna. Men för fält array så ska man svara då att det är en samling data av samma typ som har en indexering. Så att om man exemplifierar med den här int array så kan man ju säga att för att om man vill ha, om man skriver så här array med index 3,
ja, då når man ju talet 21.
Och det är i kombination med sen att man stegar sig igenom här.
Eller menar samma av samma typ, eller att typen är då inte?
Ja, i det här fallet. Ja. Men alltså, när du ska beskriva, du kan få välja vad du vill. Vi kan ha en array av Edgar, om vi skulle komma på den sköna tanken. Och skriva en klass som hette Edgar, som hade egenskaperna keps, Java-kunskaper, penna och någonting mer. Och sen så när vi har alla de här, Edgar 1, Edgar 2, Edgar 3, så lägger vi ihop dem i en array. Så har vi de här. Men jag tycker väl på en tenta kanske inte man ska... Man får gärna skoja lite grann, men annars håller ganska strikt till heltal, är ju lätt att exemplifiera, för då kan man ju, man kan rita upp den här skissen och visa att då ligger de här talen på rad. Men lite grann kanske det som Rickard var inne på när han sa abstrakt datatyp och så, och man tänker så här att vektor, om man använder en vektor, för där kunde man ju stoppa in alla möjliga objekt. Så att vektor som datatyp eller stack och kö, det är mer generella. Stack och kö är abstrakta datatyper. En vektor är en dynamisk array. En vanlig array, den ser ut så här. Den har indexering och sen har den data av samma typ i sig. Men då är väl bara det jobbiga kvar. Men att om man beskriver for-loopen noga och arrayen, då har man ju några poäng. Och sen den tydliga ledtråden som jag satt och tänkte här, nej, jag låter den här vara kvar. Det är att det står int max. Jag trodde det skulle nappa på det. I och för sig får ni inte lita på, men jag är inte åt det sadistiska hållet så att jag liksom luras. Men max, då kan man väl, kan man inte tänka om banorna att det är maxvärdet man ska reda på. För det är ju det. Det gäller att hitta största talet i den array som kommer in. Det är det generella svaret. Det ger ju poäng. Men att som det var någon som blev, som inte är här idag, som har klarat tentan, men som blev ett arg för att om man bara skriver att jag hittade det största talet. Men då är det lite grann att om man utgår från det, då är det ju att metodnamnet, det skulle kunna vara leta reda på största värdet, skulle ju metoden kunna heta. Och i fråga 10b så skulle det kunna vara att det största talet, och i det här fallet 32, fanns på position 5. Om man nu kan läsa koden på en gång. Det tror jag inte någon majoritet kan här. För det krävs lite träning. Men det var ju några verkliga begåvningar i den här gruppen i år. Som verkar kunna läsa kod hur bra som helst. Jag kanske ska ha dem som handledare nästa år. Men om vi går in här då. I fråga 10a. Då ska vi se. Vi tar Ahmed, första här. Vad händer? Int max lika med 0. Det är ju jättelätt. Första raden här. Vad gör vi? Vad ska du säga att du är med här? Ja visst. Då sätter vi max till 0. Sen kommer for-loopen. Då sätter vi den till 1 här. I blir 1. I är mindre än array length. Vad är array length i den här arrayen som går från 0 till 7? Ska, vad heter du som sitter bredvid Rickard?
Ida.
Jag sa, det är du. Okej. Jag har bara sett dig. Jag har det där för konstiga kortet med hatt på. Vad är längden här? Det kanske man kan svara både rätt, nästan rätt eller också helt fel. Vad är längden på array? Vad blir det array längd? Ja, bra. 8.
Vad blir det 14 då? Det
var
ju mindre än
1. Ja, nu är jag inte ute efter arg med index 0, utan efter längden, längd. Det är därför att det finns 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Då blir det som Ida säger. Det är 8. Så det är det som är villkoret. Så länge ska det loopa. Och sen så är det så att... Om man ser att den här exemplarrayen, när den börjar på ettan här. Vi ska se, vi börjar med max, ja, just det. I plus plus, öka med ett för varje varv. If-satsen här. Vem förklarar den? Olga, hon gäspar så hon får det här nu. Förklara den här. If array i är större än array med index max. Vad betyder det här?
Och precis som någon säger, vi ska ta den här lilla listan här också. Som tips, att hur stödjer man minnet? Jo, man sätter upp värdet för i. Och då är ju värdet i, det är ju 1 här. Så om i är 1 och max är 0. Vad är det vi jämför här?
Ingenting.
Ettan.
Alltså,
jo.
Det indexet
som
finns i nollan är ettan.
Visst.
Indexet i som är ettan. Om man, det var mindre indexet i nollan.
Helt rätt, helt rätt. Om vi utgår från det här exemplaret som har vid sidan här. Så tittar vi. I är 1 och max är 0. Då betyder det att r med index i, det är första värdet här, på 1 positionen, det är en 8. Och max, det är 14. Och då är frågan, är alltså i större än max? Sant eller falskt? Katrin? Ja. Och då är det så här, då hoppar vi över den ifsatsen bara. Går ner här, går upp nästa varv. I plus plus, öka med 1. Då är ju i 2. Och nu kommer jag bort från vad jag menar Olga skulle svara. Men du kan ju svara nu istället. Då. När i är alltså 2. Och max fortfarande är 0. Är det här sant eller falskt?
Det är sant.
Ja, för att de här sitter väl nu. Ska vi ta en snabb repetition? Men det är ju självklart att vad betyder det här och det här? Det där är större än, det där är mindre än. Vad betyder det?
Det är mindre än.
Ja, alla de där sitter. Just. Men det är ju Olga då alltså. Ja. Och då hoppar vi över den här. Går ner, studsar upp på den. Går upp här, ökar. Så nu blir alltså i 3. Och nu då, när i är 3. Och vi kommer ner här igen. Array med...
Då har i blivit större än.
Ja. Och vad gör vi då?
Går vi vidare.
Vart går vi vidare? Nu är det vägval i koden. Så vidare igen. Nu måste man precisera, vart går vi?
Med i.
Ja, och då blir naturligtvis det nya värdet på max.
Tre.
Och då ser vi då att oavsett hur ni bygger upp den här, men alltså principen för samtliga arrayer här, så handlar det ju om att det största värdet kommer lagras i max. Så är det, Katrin. Så är det alltid. Men på något sätt så är det så att för varje gång man är med på det här resonemanget, om vi sitter här i en grupp och snackar och överens, så har du ändå, du kommer närmare en lösning även på provet. Så.
Som nästa år kanske.
Ja, exakt. På omtentan nästa år. Då får jag liksom skriva in ett G på det. Nej, jag tror inte det. Vi kan prata om lite allmänt här, men vi säger att lektionen är slut.